ljus, alkoholfri, ekologisk.
Ja, det är torsdag, och denna torsdag så har jag entreprenören, författaren, låtskriven, artisten och konstnären Petter på besök här i Nordmarkpodd. Always a pleasure alltså, det var länge sedan Petter var med i första eller andra säsongen och han är också nu aktuell med sitt 15:e album som heter Hälsa Stockholm. En otrolig karriär och som han även har gjort jättefin konst till, akvarellmålningar till singlarna på Hälsa Stockholm. Ja, vi pratar ju såklart en massa om albumet, men vi pratar också om låtar till min födelseplats. Ett relationsdrama, att bli äldre, annorlunda, utom och intet. Kasta in handduken perioden, 25 år som artist. Självtvivel, man kan alltid göra det bättre. Jag behöver det. Texten, jag gör vad jag vill. Jag vill vara helt fri i denna familj. Är inte musikalisk, vi är konstnärliga. Keramikföreningar, en orädd person utan konsekvenstänk. Ingen kommer ihåg. En fegis, viktigt att experimentera. Och den unga hade nog varit rätt stolt ändå. Är några spörsmål som vi avhandlar denna timme. Stort tack till Norrlands Hus, alkoholfri ekologisk, som är min huvudsponsor. Ni är helt fantastiska. Och vill med något, maila till info@nordmarkrecords.com. Jag svarar alltid och följ med gärna på Instagram. Nordmarkpodd, vi kör! Petter.
Ja.
Välkommen till Nordmarkpodd.
Tack så mycket.
Ready for this? Fan, ja, vilken ära att ha det här igen. Det var länge sedan. Jag tror du var med i första eller andra säsongen kanske.
Okej. Okay, ja.
Det är ett par år sedan faktiskt. Du hälsar Stockholm.
Ja.
Ska du lämna oss?
Nej, det ska jag inte göra. Men det är titeln på skivan och Hälsa Stockholm är ett arbetsnamn som dök upp. Ibland när man gör musik så där i en albumprocess så kan en titel dyka upp rätt tidigt och då brukar jag liksom klamra mig fast vid den. När jag tycker att jag har en titel som blir så här, det här är bra, det här kan vi liksom. Och sen så blev låtarna blev mer och mer, de handlade mycket om saker som var kopplade till min födelseplats eller där jag har liksom bott hela mitt liv. Och jag skulle nog kalla den här skivan lite för ett relationsdrama med Stockholm, eller med Stockholm. Men inte någon så här bitter uppgörelse eller någonting sånt. Mer att man har blivit äldre och konstaterat att saker och ting är annorlunda. Och inte att det behöver nödvändigtvis ha blivit sämre. Utan, jag vet inte, det var bara. Jag tror också, det kom sig också av de här. Speciellt under pandemin när jag liksom pendlade mellan Stockholm och Åre så åkte jag väldigt mycket. Mellan Jämtland och Stockholm så körde jag väldigt mycket nattåget. Liksom. Jag har åkt så mycket nattåg nu så jag, utan överdrift, jag kan rabbla alla defekter i vagn 44-45 i alla fall. Det är varje hytt. Jag vet exakt så här, vilken hytt som är, hur den är och hur sängen känns. Så, det
är ganska. Vilka medpendlare som också är ett problem.
Ja,
fan är de här jävla idioterna.
Ja, nej, men lite sådär. Man vet att det är någon som har taskig dusch och någon som har. Där funkar inte elen. Ja, men, du vet. Men jag älskar att åka tåg och jag tycker det är. Så fort jag gått in i en sån där hytt så har jag liksom på något sätt gjort det till min arbetsstation den natten och varit jättekreativ på tåget faktiskt. Så är det. Och det är både skrivit musik och målat och gjort allt möjligt.
Liksom. Vi ska ju såklart prata om måleriet också, men jag tycker det är ganska intressant det här med det, som du nämnde, att en titel kommer ganska snabbt i en skrivande process. En del tror ju att man bara sitter, och en del kanske gör det också, att man bara sitter och skriver med liksom ur tomma intet med vad man än gör. Men jag tycker liksom att jag märker att liksom det är en ganska vanlig företeelse där att man, för att komma igång i någonting, arbetet kan ju börja långt innan. Men just det här med att
Det är bra tema. Det är, ja. att ha någonting. Jag kommer ihåg när jag gjorde mitt sjätte sinne för min debutskiva. Då visste jag att den skulle heta mitt sjätte sinne. Precis när jag hade satt igång. Ja. Och samma sak med en räddare i nöden. Början på allt var liksom bara en sån här grej att det var en låt som blev början på allt. Och sen så sa Patrik Sleepy, sa det, bara, han brukar plocka ut det ibland. Mm. Så hör han det, så säger han, du, ska den inte heta början på allt? Jo fan, det ska den fan göra. Och det var faktiskt precis det som hände här också. Mm. Jag och Myra Granberg hade skrivit med Adele, skrivit den här låten eller refrängen till Hälsa Stockholm. Och så spelade jag upp den för Patrik och då sa han, du ska inte skivan heta Hälsa Stockholm? Jo, det är klart som fan det ska heta Hälsa Stockholm. För att saken var den att jag ville också knyta upp det med, liksom, med det visuella. Och där hade jag en idé kring Stockholm. Så att då var det där liksom, ja, det var bara som att helt så här, det är så här holy moment. Det är inte alltid det händer, men ibland så händer det när så här pusselbitarna trillar på plats. Jag kommer ihåg när jag gjorde min tredje skiva, Petter, och att den heter Petter, det är bara för att jag hade så jävla dålig fantasi, så jag kom inte på någonting bättre. Så jag bara, då sa de skivbolaget, vad ska den heta? Jag har ingen aning, Petter, vad får den heta liksom. Så då, och det är min tredje skiva, och du vet, då hade jag ändå mitt sjätte sinne, Bananrepubliken, det var liksom värsta idéerna liksom, och sen Ronin där var ett koncept, och som du vet. Och P, det var nog också brist på, där är nog inte någon bra kreativitet i huvudet på skivan. Den borde ju såklart ha hetat Det går bra nu, men det kan man ju tycka i efterhand. Men, ja, ja.
Men du, det här, det är ditt 14 album.
Det 15. Är liksom,
det här blir här 15.
Ja, det är det. Jag trodde också 14, men jag blev tillrättavisad av Patrik faktiskt.
Jaha, shit, jävlar.
Och då räcker jag inte med några samlingsskivor.
Ja. Ja, det är ju, fan vad mycket musik, det är helt overkligt. Har du... och det har gått, vad fasen var jag läste, 24 år sen du gjorde första.
Ja, det är nästa år, 25 års jubileumstjusan då.
Jag menar, det jag tycker är liksom både fint och fascinerande liksom, och jag kan relatera till mig själv liksom. Hur gammal är du, 74?
Jag är 74, ja. Jag är precis fyllt 48.
Ja, men vi är typ samma, jag är 76. Att man har liksom, man har hållit på med musik hela sitt liv och någonstans så har man en sån här såklart så känner man så här, fan vad snabbt gick, men fan vad länge det har tagit. Också, man har gjort väldigt mycket så här. Men kan du känna någon gång så här, shit, det här är mitt 15:e album då. Och jag tycker fortfarande att det är lika jävla fett och kul.
Mm.
Jag menar, det har ju såklart funnits gånger även för dig när du känner, eller det måste du ha gjort när du känner, fy fan, skit i det här.
Ja gud, jag har haft flera såna här kasta in handduken perioder, men... Men samtidigt så tror jag att det finns ju den här kreativa behovet av att få uttrycka sig kreativt. Och det har liksom genomsyrat hela mitt liv, har jag kommit fram till. Och speciellt nu med tanke på allt annat som jag gör vid sidan om också. Och jag tror musiken är... jag skulle kunna säga så här. jag firar 25 år nästa år och jag kanske... Såhär, nej men jag ska inte göra så mycket med musik efter det. Men jag skulle nog aldrig sluta göra musik. Jag kanske inte skulle göra musik i den här takten. För att om du tittar tillbaka rent historiskt från 2013 när jag släppte början på allt. Så har det liksom bara dundrat på skivor hela tiden. Mm. Och 2018 släppte jag 3 skivor. Då var det Lev nu, 98-18 och sen Dö sen. Och det har ju såklart betytt att man har jobbat väldigt mycket. Men det har ju också varit väldigt, väldigt roligt. Och... Jag tror någonstans att musik måste så här, nu låter jag som kommunala musikskolan, men så här, det måste komma ur glädje.
Mm.
Det måste komma ur någon sorts, nu vill jag liksom spela musik för att det är roligt. Jag tror att skapandeprocessen kan ju idag, när man har gjort så mycket som jag har gjort, stöta på mera patruller av att så här, nej det där kan jag inte göra för det har jag gjort tidigare, eller jag vill förnya mig, eller jag måste utveckla mig själv. Jag skulle aldrig kunna känna liksom att jag satt och gjorde samma låt i liksom på 15 skivor. För då skulle jag känna, då skulle inte jag tycka att det var kul. Och jag är, med tanke på allt annat som jag gör runt omkring och den hyperaktivitet som jag ändå har i mig på något sätt, så är jag den första att stöta på patrull när det blir enformigt.
Mm.
Så jag är ju behovet av att hela tiden sträva framåt, hela tiden hitta nya liksom... vad ska man säga, frekvenser att simma i liksom, eller röra mig i, bara för att på något sätt känna att jag får den här kicken. Du vet när du har gjort en låt och så kanske du går hem och så kommer du tillbaka till studion och sätter på den och så bara, fan, det här blir så jävla bra. Det blir ju faktiskt skitbra och känna liksom att här,
ja, det är det bästa.
Ibland kan det ta flera veckor för mig att inse att det blev bra, men den känslan, den det highness som man får, den liksom, det ruset, det är ganska oslagbart alltså.
Ja. Jag vet, det är väl hela tiden det man jagar och sådär, men det är också intressant att det kan förändras. Alltså jag satt här igår, liksom i förrgår kom tillbaka från semestern för första gången, och det är den första gången jag haft semester i hela mitt liv. Och så skulle skriva lite grann, och så när jag gick härifrån så bara, fy fan vad dåligt det här blev. Så jävla värdelöst. Och så kom jag tillbaka igår och bara, fan, det var inte så jävla dumt.
Nej.
Det är liksom, ibland så kan man ha, man är också ibland sin värsta fiende. Jag tror att när det kommer till viss energi så kanske du och jag i vissa fall är ganska lika. Det finns en viss dampighet.
Ja, men
den,
också...
den är en styrka, men det kan också vara ett problem.
Ja, men också självtvivel. Att, man, liksom, att man känner att man kanske inte duger till. Liksom. Mm. Och man känner kanske så här att jag borde vara bättre eller och sen så när man lyssnar på det sen efter så bara, nej, det kändes bra. Och jag tror liksom, det hände ju någonting också under pandemin också sådär, i form av att man, jag byggde en studio, vi gjorde jättemycket musik såklart, så att det var också ett sånt där projekt när man har gjort mycket, mycket mer än vad man kanske tar med. Mm. Förr i tiden kunde det vara också att man gjorde 12 låtar och så var det med 12 låtar på en skiva liksom. Och sen var det sjukt att jag fortfarande gör skivor. För vem fan gör skivor idag? Det är klart att folk gör skivor, men det är inte lika normal företeelse som det var förr i tiden. Det var ju mycket mer, det är mycket mer låtdrivet idag.
Ja.
Och det är därför också Hälsa Stockholm har ju massa låtar, massa partier som är albumtracks, alltså för att de ska få vara det, och för att en skiva för mig är en film, det är en början, det är ett slut, det är en topp, det är en dal. Därför jag släppte Besvikelsens melodi som är liksom egentligen bara två verser utan någon refräng.
Det är min favorit.
Ja, det är min favorit också. Och jag vet att det är ett liksom totalt skott i skrovet för ett skivbolag till exempel, för att den är så otroligt okommersiell låt liksom.
Ja,
men det var viktiga texter, det var viktiga rader, och jag tyckte att det där var någonting som jag, det liksom brann i mig att säga de där sakerna, för att jag kände att det här är någonting, och framförallt, jag menar, sen kommer det en låt på skivan också som heter Lyckligt deprimerad, så de där två liksom på något sätt sitter egentligen lite ihop på något vis, för att det är lite det här, vi i den här delen av världen, du och jag, vi är sjukt nog, eller vi är inte sjukt nog, vi är så otroligt, vi har så mycket förmåner, det är så, ändå så är vi ibland olyckliga och vi strävar efter någonting och vi vet inte, alltså det är märkligt det där, och det kanske har med min ålder att göra, att jag liksom grubblar mycket över sådana saker, men man tänker mycket på just de bitarna, och därför tyckte jag att den låten var viktig och för mig att få skriva av mig i alla fall.
Men tror du inte att om man nuddar det ämnet då, alltså just det här, sådana grubblerier, det kan jag själv känna igen mig om. Vissa saker har man ju också haft hela livet. Alltså just det här med att jag menar, tror du inte att den Peter alltid har funnits där, den grubblaren, den som alltid är liksom pickat på det så här, men fan, det här, jag vet om att man är privilegierad såklart, men varför är man ändå, varför har man ändå vissa problem, och man kan göra det man älskar, men jag tror ibland är det fan, alltså låter som, det är en klyscha, den lidande konstnären, men jag tror att vissa håller på med de här skapande processerna mer av en anledning.
Alltså för mig är det så i alla fall, jag blir liksom aldrig nöjd och jag blir aldrig tillfredsställd i skapande, för jag vill bara göra mer. Jag vill ju hela tiden göra mer, och det största problemet som jag har haft med mig själv och min egen musik, det är att jag liksom väldigt sällan har gått tillbaka på något sätt och typ njutit av att så här, eller jag gör det när jag spelar live, för då är jag tillbaka med musiken igen. Alltså då umgås jag med de gamla låtarna och får vara med dem. Och då kan jag verkligen känna så här, en härlig känsla av att jag lyssnar på dem igen. Eller jag spelar dem live då såklart. Men sen är det ju den här känslan av att man aldrig, man vet att man alltid kan göra bättre. Och det handlar inte om att jag känner det, att jag känner det mot dig, utan det handlar om att jag känner det mot mig själv. Att här, jag kan göra bättre. Och sen vad bättre är, det vet jag inte. Men om det är en större, att man får ett större självförtroende i det man gör, att man tycker att man gjorde någonting som blev väldigt bra, som man vill höra det flera gånger, alltså att det blir så. Det är också en väldigt skön känsla om man har gjort en låt som man verkligen känner att det här vill jag lyssna mycket på, för att jag tycker om den. Det är väl det bästa betyget egentligen. Men bara för att summera det där med 15:e albumet och allt det där, så tror jag att drivkraften för mig har varit att jag fortfarande tycker att det är roligt, som du själv sa. Och det är väl lite det som är någon sorts fundament för att jag fortfarande vill hålla på med musik.
Men har det varit så här, när du har då stött på patrullen och känt, nu checkar jag ut. Vad har det varit de gångerna, liknande situationer som har fått dig att hitta tillbaka gnistan till just musiken?
Alltså, nej, men jag är så här, det är så svårt att säga, för vad skulle göra mig lycklig om jag inte gjorde det? Det är ju det som är mitt problem. Det handlar inte om så här, om jag, det är inte pengar, alltså så här, det, vad är det jag söker? Det, jag tror att mitt starkaste vapen är ju att jag kan uttrycka mig via musik, eller alltså, och då pratar inte jag vapen mot någon annan, jag pratar om alltså mitt eget, alltså att jag kan skriva av mig, att för att det är det handlar om, hela den här. Jag pluggade socialpedagogiskt ungdomsarbete 2012 och så skrev jag slutarbete som heter Skrivandet som helande kraft, som jag menar liksom att skriva, vare sig du skriver musik eller text eller vad du nu gör, så skriver du av dig på något vis, din självbalsamering, och den behöver jag. Så det är väl det svåraste jag ser med att sluta med musik helt och hållet, för att då skulle jag ju inte kunna göra det den vägen. Och text har alltid varit väldigt, väldigt viktigt för mig. Även om jag älskar att uttrycka mig på andra sätt idag också. Så jag kommer nog alltid vilja uttrycka mig, behöva skriva av mig då. Det tror jag.
Finns det någon, har du liksom känt av, men det finns ju sådana strömningar i det landet vi lever i, att man, om man gör en sak ska man hålla sig till det, man ska inte göra liksom, för många saker. Det vill säga jantelagen. Men
om jag har känt av det. Ja, oh lord.
Har det också varit en del av att bara, men vänta nu, det här är också en av drivkraften, för revanschen är också någonting, det är också ett bränsle.
Nej, men jag tror också, Hälsa Stockholm, det finns ju något så här upproriskt i det, att jag känner någonstans att jag gör vad jag vill idag, och jag bryr mig inte faktiskt uppriktigt om jag inte passar in i något fack eller vad det nu är för någonting. Och jag vet att det är ganska många, ibland när man har skrivit om mig och sådär, så blir det nästan som att man skriver om allt annat som jag håller på med förutom musiken, för att när de ska prata om musiken, för att de blir så distraherade av allt annat som görs, så att det blir så jäkla konstigt, för här, man kan inte stoppa in han i det här facket eller,
och målan också här.
Ja, nej, men nu, ja, men det, och det sjuka är att det har jag alltid gjort, så det är liksom, kan jag rättfärdiga tusen gånger om. Men det jag känner är att ibland så finns det någon så här stereotyp bild av att en artist måste vara på det här sättet, och gör du den här musiken, ja, då måste du vara på det här sättet. Och håller du på med liksom dödsmetall, då måste du göra det på det där sättet, och då får du bara vara sån och rätt. Men, och jag tycker att det finns ingenting som är så härligt som att kliva utanför de här ramarna och få vara helt fri liksom. Och vara intresserad av andra saker som man vill göra. Och för mig handlar det bara om att hitta de här zonerna där jag känner att jag får utlopp för de här kreativa sakerna. Och faktum är att alla grejer som jag gör, även om jag skulle hålla på med swimrun eller någonting annat, så är det en passion. Alltså det är någonting som jag får ju ut någon stimulans i det här och tycker att det är roligt. Och jag ska aldrig kunna hindra mig själv. Men för att svara på din fråga, ja, jag har stött på det jättemycket. Och framförallt förr i tiden var det ju helt galet när man gjorde en grej.
Fick man ju för fan inte. Vi kom i Fire, så spelade vi en gång med Infinite Mass, och vi fick så jävla mycket skit över det.
Ja, var det så?
Ja, folk bara, vad fan, det här går inte, det är, Worlds men, collide.
No, worlds collide, men det är ungefär som, det var någon gång jag skulle cykla en cykellopp liksom, då såg de mig i ett par cykelbyxor. De bara, det blev så konstigt allting. Och det är också ganska hemskt att det är så. Men kan inte folk bara få vara fria och göra det de vill göra? Det är så här, jag har mina liksom hjärtepassioner som jag, och jag tänker inte ge upp dem för någonting egentligen. Nej. Eller vad någon annan säger, det är strunt jag i. Men och det är på något sätt, så påverkar inte det i mitt konstnärskap på något vis i vare sig jag målar eller musik eller vad jag än gör. Det är bara så att jag gör de där grejerna för att överleva. Mm. För att jag, alltså mentalt överleva. För att min hjärna behöver det.
Mm. Sen, och tillbaka till skivan när det faktiskt kommer till ditt måleri. De är jättefina målningarna. Älskar dem. Har det varit någonting som var, växer det fram tillsammans med titeln när du började, eller visste du det innan att så här, men jag ska fan måla liksom,
nej, men
tavlet i den här?
Nej men bakgrunden är ju den att jag ska göra det här rätt kort nu, men bara så att det inte blir för långdraget om det, men det är ändå viktigt att säga det så här: så länge jag kan minnas så har jag alltid ritat och målat. Mm. Och i min familj så har vi alltid ritat och målat. När jag ville spela instrument när jag gick i trean, då sa min mamma, i den här familjen är vi inte musikaliska, vi är konstnärliga. Så fick jag spela fiol, det gjorde jag i 2 veckor, sen slutade jag med det. Och jag målade och ritade under hela mellanstadiet. Min pappa målade jättemycket, han var väldigt duktig. Min syster målade jätteduktig, min pappa lever inte längre. Men jag målade mycket med min pappa. Han tog med mig på krokikurser, allt möjligt liksom som vi gjorde. Och sen när jag var 16 år och han blev sämre, så var det svårare för mig att motivera mig själv att fortfarande göra det där. Så jag tappade det lite grann och min pappa var dålig. Sen så kom ju faktiskt musiken på riktigt in för mig där. Och sen hade jag en artistkarriär. Mm. Och sen så senare målade lite till och från, väldigt, väldigt lite. Men min fru sa till mig 2012 så här: det här ska du inte släppa, det här ska du göra. Mm. För det här ser jag att du mår bra utav, och jag tycker att du är duktig, fortsätt med det här. Så hon uppmuntrade mig jättemycket. Och sen höll det på 2012, 13, 14, 15, 16 och mer och mer. Och sen så illustrerade jag lite i våra vinböcker som jag och Alf gjorde. Så jag hade alltid på somrarna, när jag hade varit ledig, så spelade, så målade jag väldigt mycket akvarell. Mm. Sen så blev det mer och mer, och sen så kom pandemin. Och då i samband med det så fick jag en förfrågan om att ställa ut på det här Laxholmens kulturhus i Munkfors. Mm. Vilket var skitläskigt såklart. Och då gjorde jag det. Och då var det ett koncept som de hade där som jag målade för i säkert 7-8 månader. Och där gjorde jag en del stadsbilder. Mm. Och då slog det mig att här skulle jag vilja göra, jag skulle vilja göra det här fokuserat kring Stockholm. Så jag började fundera i de banorna samtidigt som den här musiken började komma till. Och sen var det som att musiken triggade måleriet och måleriet triggade musiken. Mm. Så att jag blev lika inspirerad av liksom målningarna till att skriva mer musik, till att måla mera till låtarna. Men sen ska det bli nu en releasefest som ni skulle komma på, sa du. Och där blir också då en utställning. Och jag känner bara så här, jag är 48 år, jag är inte rädd. Jag kör, jag skiter i vad folk tycker. Jag kör, det här är min grej, jag vill göra det här. Jag tycker det här är sjukt kul. Och det här för ungefär 4 år sedan var liksom första gången jag började visa upp det här. Mm. Och nu gör jag det. Mm. Får vi se vad det blir liksom. Men jag målar ju minst lika mycket som jag gör musik idag, om inte mer.
Ja, det är ju asfett. Finns det någon så här, jag menar, Att bli äldre med den konstformen man gör, och nu gör du ju så jävla mycket saker såklart, men att dels att det, att man kan inspireras över olika gränser av det man håller på med, men även att bli mer jordad med det man gör. Det är någonting som man bara kan bli genom att göra en jävla massa. Alltså musiken är ju, alltså det är som om man kollar på ett band. Ja, första skivan var så jävla bra. Och sen är det många som men sen var de inte bra. Men det är ju också många gånger som att det faktiskt blir bättre, för att man gör det mer gånger. Alltså du, jag menar, you win some, you lose some. Men det där tycker jag är så jävla intressant, att man, när man kan följa en artists karriär, och framförallt när man har hållit på så länge, så är det ju så här, fan, men den energin som fanns i början kanske inte finns på exakt samma sätt, men fast det är bättre på det här sättet, eller liksom det är bättre på det här sättet. Men det är egentligen ingen fråga, utan mer så att konst får vara att den i sig är levande, att den följer med livet.
Ja, och jag tror att för att utveckla det där så skulle jag säga det som att jag tycker att det är skönt att inte allt det som jag vill få ut i min kreativitet är låst till bara musik. Mm. Att det finns andra delar. Och jag menar, det här är också en sjuk grej, det är inte alla som vet det. Jag hade alltså en keramikförening när jag gick på gymnasiet. Mm. Så jag hade lika gärna kunnat hålla på med det, för att jag tycker det är sjukt kul också. Mm. Förstår vad jag menar? Så att det, på något sätt så handlar det bara om att man hittar olika grejer. Och hela den där grejen av att så här, din första skiva var så grym, och sen har det blivit så annorlunda. Men ja, fast jag har ju växt upp och förändrats. Och det måste man ju göra. Och jag hoppas att ni har gjort det också, brukar jag säga. Att man går vidare liksom. Jag älskar att lyssna på många artisters första skivor också, absolut. Men jag älskar också att se artister som liksom utvecklas och blir äldre. Eller,
verkligen.
Och där tycker jag i den genren som jag tillhör, så har jag många rappare som jag har lyssnat på över lång tid, som jag märker liksom växer och gör andra saker. Nas framförallt, som är en av dem som jag liksom har varit tyckt bäst om. Tycker jag är en fantastisk artist som visar på mognad och utveckling och liksom, ja, men intellektet och texterna och ja, liksom resonemanget är bara på en higher level. Och det tycker jag är intressant att se en människa växa. Och jag vill också göra det. Och jag tror att jag tror bara egentligen i grunden så tror jag att man ska koka ner det här, för att så tror jag att det handlar om att man måste få låta människor få vara fria och uttrycka sig som de vill. Ett tag kanske de vill virka liksom. Eller så vill de göra musik, eller så vill de dansa, eller så vill de göra någonting. Men det är därför kreativiteten är så viktig för oss alla, för jag tror att vi alla kan skapa på ett eller annat sätt liksom. Sen väljer vi våra vad ska man säga, saker, verktyg liksom, så som vi gör det.
Jag tänkte på när du nämnde att så här, vad fan, det är ju att göra album nu för tiden, det är ju liksom en utdöende konstform så här. Men och då tänkte jag att det stämmer ju på ett sätt, men nästan alla artister jag har här, alltså de som är också väldigt unga, det enda de vill är att släppa album.
Ja, och vet du vad, jag skulle bara rätta dig och säga, det är inte, jag ser inte på det som att det är en utdöende konstform. Däremot så kan jag säga att det är inte lika, det känns inte som att det är lika vanligt idag, för att det, om man ska prata om musik och branschen och sådär, så kan jag tycka ett litet problem som vi har är att de digitala plattformarna har gjort intrång på det konstnärliga utförandet i form av att så här, ingen vill göra en låt som är längre än 3 minuter. Ja. Ingen kan göra en låt som kanske inte har refränger bara för att den, ja men det. Och det, och jag förstår, jag fattar hela grejen, men det blir farligt också. Därför tycker jag att det är så viktigt att vi har kvar skivan och tänker på den, att den finns där. För att den är en bok, den där boken, den där filmen, den där pjäsen liksom, med de här olika akterna och olika sekvenserna. Jag tror att det är jätteviktigt. Jag vet att unga människor vill göra skivor. Men det roliga är att många unga idag tror kanske att en skiva är 5 låtar. Och det är den inte. Nej. Utan en skiva, vi har ju, eller vem är jag att sitta här och säga vad som är vad? Det finns inga regler, men vi som är i den gamla skolan eller den här generationen, jag tror att vi tänker att en skiva är i alla fall at least 10 låtar.
Ja, jag vet, absolut.
Liksom där.
Men det finns ju någonting i albumformatet som också är väldigt fint. Det är ju den aspekten att det är jävligt svårt i ett album. Det tar tid. Det är liksom...
Men det, vet du vad, jag tror att många skulle må bra utav att gå tillbaka och göra skivor, för att mera, av speciellt nya generationer, om de fick göra det, för att då skulle de tillåta sig själva att inte göra alltid bara gå in och direkt försöka göra tokhits liksom. Nej. Utan att kanske göra de här lite mer lugna, emotionella grejerna, texterna som ja, men det är att hitta de där nerven också, för det tror jag är viktigt, och att det också får komma fram, att sen vet ju jag att det är så, det är låtdrivet liksom allting. Men jag har alltid nog tänkt skiva och sådär. Och ibland när jag har släppt låtar bara för att släppa låtar, då kan jag känna mig lite tom. Mm. Vet, för att såhär, aha, det var den låten. Ja, men det är såhär. Så jag är väl det albumkille. Men sen tror jag också, om man pratar, jag vet att vinylen är på väg tillbaka och har varit under en period. Och då tror jag också, det är också ett intressant sätt att lyssna på musik. När jag åker till västkusten till exempel, eller där jag har vinylspelare, eller jag har uppe i fjällen så här, så sätter jag på en skiva och så går jag omkring där och så lyssnar jag på den här skivan. Annars så, du vet, om jag är på stan och så har Spotify, så klickar jag vidare och så klickar jag vidare och så klickar jag vidare. Så, du vet, så får jag de här liksom, det konstiga, hetsiga beteendet.
Finns det något bättre än att sätta på en vinyl och liksom laga käken om du tar ett glas
Nej, men det är underbart. För då, och då kan du till och med låta de här låtarna som du kanske normalt sett inte hade lagt in i din lista få liksom bara glida igenom. Mm. Och så kanske efter ett tag bara, men fan, vet du vad, den här låten var rätt bra då. Han eller hon säger ju någonting här. Ja, men det handlar där om att upptäcka musik också. Nu vet jag att jag låter som att jag är 105 år och det är helt okej. Okay. Men det, jag vill bara slå ett slag för vinylskivan.
Ja, men det är ju fett. Alltså det är ju jävligt coolt. Det är ändå tråkigt med vinylen nu att det är så jävla långt. Jag vet.
Vi ska göra vinyl på den här Hälsa Stockholm. Men jag vet att den lär inte dyka upp förrän julafton liksom. Mm.
Jag tänkte på, vad heter den, Ansvar med Henke.
Med
Einar. Mm. Han är väldigt fin, den texten också. Att det finns någonting, om man ska också kapsla ihop albumet och det vi har pratat om med när man har gjort så mycket. Och man kan du ibland känna så här, fan, du har ju i och för sig svaret på det. Men att man har så här, jag har nått det som så extremt få har gjort i detta avlånga land. Jag har släppt 15 album. Jag har gjort hur många föreläsningar, jag har släppt böcker, jag har gjort allt. Vad är det kvar?
Jag känner inte så att jag har gjort allt. Men vad är kvar? Nej, men kvar, jag tror att måleriet för mig är viktigt nu för att hålla min glöd igång i huvudet. Mm. Och speciellt att jag fick koppla ihop det med musiken. För jag har alltid drömt om att göra min egen artwork. Mm. Och få de bitarna och på något sätt sitta ihop. Jag är en väldigt konsekvent, nötande person. Alltså det är därför jag sitter här idag och fortfarande liksom har gjort de här, inne på den här 15:e skivan. Och jag är otroligt tacksam att jobba till exempel med Patrik, med Sleepy och med Einar Hendrik. Som ändå har varit med. Patrik har varit med sen verkligen dag ett, begynnelsen, och Andy kom in ett år efter. Men att vi fortfarande har så sjukt kul på scen, gör det bra, vi är så samspelta. Jag och Henrik är liksom, vi behöver inte ens ha sett på ett år, och ändå så kan vi bara så här, vi vet exakt var vi är någonstans. Och vi är verkligen, vi är som tvillingar, vi sitter ihop liksom på så många plan. Och den känslan är jag väldigt tacksam för att få. Men jag kände liksom att den här skivan, jag höll på med den, att den fick ta lite tid också. För jag var tvungen att liksom på något sätt koka ner det till vad det skulle vara. För att jag gjorde så himla mycket musik. Och sen så på något sätt så tog jag alla låtarna och så gav dem till Patrik och sa så här: finns det en skiva här? Mm. Och sen så tog det ett tag, så kom jag tillbaka. Ja, det var fan en jävligt bra skiva här. Men då hade han också tagit fram saxen och klippt av liksom. Ja, men du vet, det var ju säkert 20 låtar som åkte och bara pjum, åt sidan så här. Och så var vi där och så, ja. Jag vet inte om jag svarar på frågan. Men hela idén är väl att liksom fortsätta leta efter de här sakerna som gör en motiverad och peppad och glad och tycker det är kul. Nu ute och spela med Magnus Uggla, med Sli och den här turnén, det har ju varit fantastiskt kul. Och det har gett mig en jättefin tändning på liksom att stå på scen och allt det där. Sen gjorde jag några avstickare där jag gjorde såna här hotellsgig liksom, eller man säger, sittande publik och liksom med en liten sättning med Carolina Wallin Perez som är fantastisk och Helmer Norby, och då är vi bara tre stycken och då är det ju mycket mer naket att strippa. Och det är också bra, för där utmanas jag. Så det är hela tiden att hitta de här utmaningarna, det är det som är det viktiga. Och jag har alltid varit en ganska orädd person, eller så tror jag att det snarare handlar om att jag inte har någon konsekvenstänk. Så jag slänger mig in i situationer där jag Ja, men nu har jag illustrerat de här omslagen till skivan och sen så har jag gjort ungefär ett 40-tal verk till med samma tema, Hälsa Stockholm. Vet du vad? Nu gör vi en vernissage och en releasefest tillhop. Mm. Och det kan vara jätteknasigt och det kan gå hur som helst, spelar ingen roll. Nu gör jag det. Mm. För har jag inte gjort det så vet jag aldrig hur det kommer vara om jag inte har gjort det. Mm. Och ingen kommer ihåg en fegis.
Exakt. Och tal om det. Har det alltid varit en viktig drivkraft för dig? Just det här med att, alltså såklart att utmana sig, men också göra det som man faktiskt kanske till och med ibland är livrädd för.
Men ofta, jag har gjort jättemånga gånger, jag har ställt mig i sammanhang där jag känner att jag är rädd. Jag har korsat, det har varit viktigt för mig att experimentera med musik, det var därför jag gjorde Varholmsgatan med Joel Alme och Hästpojken och Franska Trion och, och liksom hela det gänget. Och sen Mattias Glavå då, det var ju han som var liksom producent för den skivan. Han gjorde även Skeppsholmen som var liksom, Skeppsholmen var ju lite smygprojekt av Varomsgatan att liksom testa hur det skulle kunna bli. För vi gjorde ju gamla låtar och så några nya. Och sen Varomsgatan, då åkte jag fullständigt ner till Göteborg och liksom körde hela indie-racet liksom med alla de där människorna. Och det var musikaliskt för mig, så lärde jag mig skitmycket på det. Att stå och spela in i en stor studio med allihopa, alla musiker samtidigt, göra allting samtidigt. Det var ett annat sätt att spela in på. Så att jag letar ju såna här musikaliska kickar hela tiden, att hitta någonting som tänder mig liksom. Och sen klart att jag kan ha publik som känner såhär, men vänta nu, vad fan håller du på med? Jag vill att du ska rappa så där som du gjorde på den skivan. Nå, fast jag behöver göra det här nu för min personliga utveckling. Sen kommer jag säkert komma tillbaka och rappa sådär, men jag behöver göra de här sakerna.
Låt mig vara för fan.
Nej, men jag tror att det är viktigt att man inte blir, jag tror att, tyvärr tror jag att det finns nog artister eller kanske producenter också, men som har lite problem eller känner att det är jobbigt med den här, att man har en ängslighet över att man liksom inte ska sticka ut för mycket eller göra det eller det. Och jag har varit i den här branschen så länge nu och jag är så trött på de här fuckindelningarna, att alla som gör indie så måste du se ut så här och sjunga så eller göra så, du får inte göra det. Och är du över 20 år så är du för gammal. Ja, men du vet, det är en otrolig sådär, det är ganska mycket åldershets också i musik branschen kan jag tycka, och det är klart att jag säger det nu, för jag märker ju av det mycket när jag har blivit äldre också, men jag tänker inte så mycket på det. Jag är väldigt nöjd över att vara 48 och ha den rap-grejen som jag gör.
Har du tänkt så här, eller om du skulle, man kan, ja, det är så jävla svårt, en del frågar mig, vad har du för råd om man ska liksom kunna överleva som musiker och så här, men jag menar just skillnaden mellan att stå på scenen och att kanske vara kreativ i studion är ju väldigt stor skillnad. Vi kommer från en tid när det var det enda som, om man släppte ett album så var man tvungen att kunna stå på scen på något sätt. Men det känns som att det nu är liksom att, eftersom att också den digitala, som vi var inne på innan, att det, man släpper kanske få låtar och man har nästan aldrig, många har inte ens stått på en scen. Inte särskilt mycket i varje fall. Nej. Och en del har dessutom lite problem med det för att man är så jävla nervös. Att det finns en sån här KBT-grej. Vi tänkte ju inte på det när vi var kids. Man gjorde det ju bara på något sätt. Man var ju livrädd, såklart. Men
alltså jag tror att det är, jag tror inte att det är lättare nu. Och jag tror inte att det var, är svårare nu. Alltså jag tror att det är som, det är motsägelsefullt att säga så, för att på ett sätt så är jag så här, det var kanske svårare att komma ut förr. Men när du väl gjorde det, då kunde du också bygga upp någonting. För att det var på ett annat sätt. Idag så är det kanske lättare att komma ut, men det är svårare att ta plats för att det är så himla mycket. Och det alltså tips och sånt där, om jag tänker till unga människor, det enda jag kan tänka mig liksom, jag pratar ganska mycket om att vara just konsekvent och att vara liksom maratonlöpare, har jag alltid sagt. Att man får se det som ett maratonlopp som inte är bara ett maratonlopp, utan ett maratonlopp som egentligen aldrig tar slut. För att du måste på något sätt hela tiden skapa och göra grejer. Och ibland så går det bra, ibland går det sämre. Men om du vet att du gör bra musik i din ryggmärg, liksom känner att det här är faktiskt bra, du kanske har några nära runt dig som bekräftar dig också, så kommer den där dörren till slut brisera. Det är jag övertygad om. Men jag tror att det är viktigt att inte man får liksom inte ge upp. Och jag hade ju perioder i min karriär där jag kände att så här, det här går ju liksom inte. Varför vill, nej. Men så kände jag hela tiden att så här, vet du vad, jag vet att jag är bra på det jag gör. Så att, det tror jag på. Och ju tuffare det blev, ju mer självförtroende fick jag. För att jag, till och med när jag gått som bäst så har jag nästan haft sämre självförtroende. Så jag liksom på något sätt blev starkare utav det och stod och bankade och bankade och bankade och bankade. Till slut så brakade dörren ner och så vände jag då liksom en skuta som kändes som att den höll på att sjunka ett tag. Men det, och det tror jag är viktigt att ha med sig om man ska hålla på med musik. Och sen så tror jag det är viktigt att man ska göra musik för att man tycker att det är kul. Mm. Och kanske tänka på att man ska ha andra saker runt omkring. Det bästa jag vet är när jag hör artister som typ håller på med musikkarriär och lägger all sin tid på att göra musik när de inte pluggar.
Mm.
För att de kanske pluggar eller har ett jobb eller någonting sånt. Eller någonting annat. Det där att du har andra saker kan vara väldigt viktigt för att du får också någon sorts andrum till det du håller på med. För annars kan du bli helt galen. Mm. Bara är det samma sak hela tiden. Så kan jag känna. Och kanske är det också svaret på varför jag har 1000 miljarder olika bollar i luften. Och det är vinimporter och jag driver något hotell. Och jag målar jättemycket och jag gör musik och jag skriver böcker och håller för det. Alltså för att, egentligen det är inte någon ekonomisk tanke bakom det. Utan det är mer, jag behöver göra det där för att mentalt fungera.
Mm. Om du nu, liksom, nu är det, ja, nästa år, 25 år sedan du släppte första albumet. Hur gammal var du då? Då var du 22.
Nej, jag var 24 var jag.
Okej, 24. Om 24-åriga Peter fick träffa 48-åriga, nu 49-åriga Peter och tvärtom. Vad hade 24-åriga Peter sagt till 48-åringen och vice versa?
Alltså jag tror att en 24-årig hade varit stolt. Ändå. För att jag menar, när 24-åriga Petter, eller om man ska prata om sig själv tredje person, det är helt konstigt. Men då tror jag att det handlade så mycket om att etablera genren på något vis. Att det här, att liksom så här, jag ville att man skulle kunna göra den här musiken länge.
Mm.
Och det skulle jag nog, om jag visste det som ung, så skulle jag nog bli väldigt stolt.
Mm.
Men sen så hur det låter, det skulle vara en annan sak. För att jag skulle nog tänka så här, oj vad mycket sång, vad mycket pop liksom. Mm. För att det finns så många olika vägar jag har gått i musiken. Men å andra sidan, jag var liksom inne rent ganska tidigt, alltså redan på min andra skiva så ville jag göra liksom massa konstiga roliga collabos med olika sångar och grejer. Mm. Så att jag var nog rätt open-minded redan från början. Men jag tror att det är nog det jag skulle känna som den unga personen. Och nu som gammal, om jag ska säga någonting till den unga, så skulle jag väl kanske jag skulle nog säga tro på dig själv mycket mera. Och ja, men det att vara lite mera säker liksom, på hur bra du kan ta det här. Hur långt du kan ta det om du vill. Lite så.
Du Peter,
ja.
Hälsa Stockholm. Tack för att du vill vara min gäst.
Ja, tack för att jag fick komma hit.
Always a pleasure. Trevligt. Alltså. Grymt. Du är klara.
Ja, vad bra.
Stort tack till dig Peter. Och glöm nu inte att lyssna på hans album Hälsa Stockholm. Ta hand om er. Och nästa vecka är en ny gäst. Puss.